Hej, jag heter Wilhelm och det här är det 8:e avsnittet av Nordnordosts podcast. Den här gången gästas jag av Joel i studion, en annan av våra spelledare. Och vi hade träffats för att hålla en uppföljningsdiskussion på det förra avsnittet där jag och Elin diskuterade olika sorters spel. Och vi hade tänkt prata om hur man demonstrerar spel och visar upp nya spel. Men jag sprang på lite tekniska bekymmer och en del av ljudet blev skadat. Och när jag hade klippt bort de bitarna så hade den röda tråden i hela inspelningen försvunnit. Så jag och Joel får nog träffas igen och göra om den där. Men jag räddade några av stickspåren där vi pratade om spel vi har spelat och lite om hur det går med våra spelprojekt. Det här bordet är fullt med de senaste veckornas spelaktiviteter. Så förra helgen spelade vi Heroin av Josh Jordan. Ett rollspel inspirerat av Alice i Underlandet och Labyrinth och Trollkarlen från Oz.
Lite klurig på hur det funkar exakt. Det är ju uppenbart att det är, alltså moves är ju lånade från AV. Men det funkar inte riktigt samma i alla fall.
Nej, det är inte lika detaljerat. Det är som väldigt enkelt. Alltså, Bakhtus World är inte krångligt som så. Men det är ganska mycket regler och saker att hålla reda på. Liksom, här är det väldigt, väldigt enkelt.
Ja, precis. Ja, jag håller med. För mig var det så att AV var... Till en början så var det lite svårt att komma in i det. Liksom. När man först läser igenom så känns det som att det är väldigt mycket. Men sen när man, liksom, när man läste igenom det, när man har fått tag på det liksom, och fattar att... Okej. Det är så här det funkar, ja. Då är det liksom mycket lättare att sätta det i en kontext. Och liksom fatta hur reglerna hänger ihop. Är det annars liksom att spela på samma sätt? Att du kör, spelledaren kör moves och så kör man moves tillbaka?
Ja, det blev ganska, ganska styrt. Nu gör jag den här grejen. Fast det är lite grann som fenomenet att det är liksom en som är spelarhjälten eller hjältinnan i det här fallet då, The Hearing. Okay. Och de andra spelarna spelar då, de turas om att vara berättare och kompanjoner, alltså varelser som hjältinnan träffar i den andra världen. Och så kör man då akter i skiftet mellan akterna, så byter man vem som är berättare. Vi spelade det förra helgen, så jag var den bayerska prinsessan Sara.
Den bajs, såklart, ja.
Och Frida och Evelina turades om att då vara berättare och spela varelser som jag stötte på i den andra världen.
Hur blev det?
Det var ganska troget, alltså inspirationskällorna får jag väl säga.
Fint sätt att, väldigt fint känsligt sätt att uttrycka det.
Nej, men jag får väl säga att jag kan tycka att källmaterialet är liksom trevligt och liksom bara vara en passiv mottagare. Jag är inte intresserad av att producera sådana historier själv egentligen. Men spelet funkade ganska bra för att göra just det. Så är man väldigt intresserad av att spela den typen av historier, så är det ett bra spel.
Ja, jo. Jag tycker det kan funka. Det beror på liksom hur man gör det. Liksom original Alice i Underlandet. Jag såg faktiskt Disney-filmen första gången ever nu i höstas.
Den gamla tecknade.
Det var bättre än vad jag trodde. Menat att den var otroligt liksom fin visuellt, men liksom storymässigt är den ju helt bad shit. Ja. Det är lite operafenomenet liksom, att den låter fint och den ser fin ut, men liksom det finns ingen substans, utan det är som sockerpadd på film ungefär.
Ja. Och så spelar vi regelboken är Swords and Wizardry White Box Edition, alltså det ska återskapa någon tidig variant av Dungeons and Dragons, men där finns inga regler för tjuv.
Ja.
Och Evelina ville spela tjuv, så då tar jag fram den röda D&D-baslådan.
Så det var alltså.
Och sen hade vi ju spelat Labyrinth Lord med Anders på förra knytkonventet. Och där var ju alla vapen gör en T6 skada. Så det har vi tagit in också.
Men såklart, har ni lånat att man får olika mycket attackhandlingar med olika vapen också?
Nej, det har vi inte.
Det är lite tråkigt.
Men det funkar bra nu när alla gubbarna är på låg level. Jag undrar vad som händer sen när de kommer på lite högre level. Och fighten fortfarande gör liksom en T6 plus kanske någon statisk bonus dunk då, och trollkarlen får tillgång till spells som gör lite...
Jag kommer ihåg, jag läste någon diskussion om det där, att jag tror att det var på Story Games när man var old school tråd liksom. Folk diskuterade att ja, det är inte så stort problem för rollpersonerna kommer aldrig upp i level, utan de dör alltid före level 3, så man skapar nya liksom.
Jo, men jag förstår varför det är så, men spelarna vill ju då ha kvar sina rollpersoner, så vi har fört in att man har halva sin constitution i negativa hitpoints då.
Ja.
Innan man faktiskt dör. Då är man bara medvetslös där ett tag. Och det gör ju att rollpersonerna har ju... Ja, säg att man snittar 11 i kondo. Då har man 5-6 negativa hitpoints. Och eftersom alla vapen gör en T6 dunk.
Mm.
Så ja, om inte någon går ner och de andra lämnar hon liggande så att bli slaktad av trollen så... Ja, och så har vi Hello Kitty-plåster som används när man kastar...
Såklart.
Kastar Cure Light Wounds. Så det är väl en lite spretig gång så där. I början så, när vi spelade med Anders så hade han ju Dungeons and Dragons figur minispelet Ten Soldater. Sen så byggde han upp alla miljöer med dominobrickor.
Ja, jag har sett bilder på det.
Mm. Och det funkade ju ganska bra. Och där var det ju ändå ganska ensat på något vis rent stilistiskt. För att han hade ju sitt förberedda äventyr som ska emulera hur det då var i spelens barndom, och så körde vi det rakt upp och ner. Men nu när vi spelar så är det ju... Ja, det är blandat stilelement ganska friskt. Och
ja.
Intressanta val med proxying av modeller och sådär. Så, att...
så det är inte så mycket, old school trogenhet att man ska spela som det var, utan mest på att spela ett gammalt spel och kul.
Ja, absolut. Jag spelade ju aldrig Dungeons på det viset när jag spelade liksom på 80-talet liksom.
Ja. Det var lite innan min tid.
Ja. Men vi kom ju från Drakar och Demoner, och där var det som ett annat tänk. Så när vi spelade Dungeons så hade vi fortfarande vårt Drakar och Demoner perspektiv på spelandet på något vis. Så...
Ja, men det kommer jag ihåg. Jag började också spela drakar huvudsakligen. Sen när man börjar spela typ Vampire och går in i det med liksom stenhårt drakar lite i ett perspektiv. Det är spännande grejer. Det blev kul då, men så här i efterhand så tänker man att det här är inte vad som Vampire-boken föreskriver.
Och sen har vi ju inte vi känner ju inte något intresse av att spela true på något vis liksom. För att ingen har någon relation till det egentligen, utan vi blandar regler hejvilt. Jag har gjort lite ändringar och sen så har vi utrustningslisterna från Lamentations of the Flame Princess, för att det fanns inga hundar i...
Skitutgåva.
Ja. Om man kunde färdas mellan regelsystemen skulle det finnas ganska bra pengar att tjäna på att liksom deala i vitlök.
Vitlök?
Ja, i Swords and Wizardry, White Box då.
Mm.
Då kostar en vitlök 10 gold pieces. För att det är ju liksom ett vapen man kan ha när man slåss mot vampyrer. Så den är ju liksom prissatt på något efter användbarhet. Medan i Lamentations så är det kryddan vitlök. Så om man då köpte vitlökar, Lamentations flyttade över sig till...
Jag fick just tanken på att spela en sån fantastisk kampanj där äventyrarna är... På en och samma gång så är de äventyrare och ormoljeförsäljare. Så att man har en sorts Ravenloft-setting. Där de liksom reser runt och säljer garanterat äkta vitlök för att skydda din familj.
Ja, och det är därför jag då har de här Warhammer-figurerna. Det var en kille på klubben som gallrade lite grann i samlingarna hemma. Och jag behöver typ 5 dvärgar, kanske 10 eller något sånt där. Men då kan jag välja hur de ska se ut i alla fall. Jag jobbar med att göra en tryckversion av Daughters of Verona.
Ja, jag såg tråden du hade på Story Games.
Mm. George har som sagt, ja, men jag ritar. Eller jag målar, jag gör omslaget liksom. Men det finns ingen aning om hur mycket han ska ha betalt för det där. Eller vad han hade tänkt sig liksom. Och sen så har jag någon amerikansk konststudent som vill göra layout och logotyper och grejer.
Men då så.
jag tror att han är student. Jag fick intryck, jag var inne och kikade på hans blogg och sånt där. Han har gjort lite grejer förut, någon metal-omslag och lite sånt där liksom. Mm. Han tyckte att det verkar vara coolt faktiskt. Det var en...
Jag fick just liksom mentala bilderna av liksom, Talks of Rona omslag liksom, Manowar-stil. Det står liksom 3 snubbar med bara bringor och bara läderpungisar. Yxor. Ja, precis, yxor. Så vid deras fötter så ligger liksom
Daughters of Verona.
Ja, så ligger det Daughters of Verona.
Och då tänkte jag trycka det på Superior Pod på USA. Och alla som beställer därifrån är otroligt nöjda med kvaliteten när de får sina grejer. Och att försöka fiska ur dem hur man ska använda deras tjänst. Alltså, hur köper jag era saker? Hur köper jag era tjänster? Det är
ett äventyr i sig.
Det är ett äventyr i sig. Jag har någon utstående fråga till deras helpdesk som väntat tre veckor, fyra veckor på svar eller något sånt där. Och då är frågan, är det värt det? Alltså alla som till slut får sina grejer efter månader av stök, de är överförtjusta. Kvaliteten är fantastisk. Färgerna är lysande, det är tryckt hela vägen ut i korten, det är bra kvalitet på korten, det är, allt sånt är fantastiskt och jättebra. Men att komma dit hem att man faktiskt får prylarna är ett hästjobb.
Alltså, nej. Min spontana reaktion är nej, det är ju inte värt det.
Liksom, nej.
Liksom ett spel existerar bara i den utsträckning det spelas. Så det viktiga är ju att folk har ett spel. Har spelat, liksom inte att man har en perfekt form. Det är lite jänkardilemmat här med Kickstarter. Men ja, om inte annat så tycker jag att liksom, om det finns ett företag vars liksom businessplan är att suga mot sina kunder och ta deras pengar, så är det inte ett företag som jag skulle vilja liksom stödja på det sättet.
Och så spelet är ju bra. Jag kan inte, och det är inte ett dilemma, men det är något av ett bekymmer för mig, för att spelet är bra, det ligger gratis på nätet. Vad kan jag erbjuda en köpare mer än bekvämligheten att slippa klippa ut korten? Jag har kikat på att göra någon sorts tragedihack av det, men tragedier, om jag skulle ha samma angreppssätt på att hitta sanningar för tragedier och sådär, så rakt av blir det inte ett intressant spel på samma sätt som komedierna blir.
Alltså bekvämlighet är ändå nog mycket, och så länge man inte tar ett allt för högt pris för det så är folk villiga att betala. Jag är ju en sån liksom människa som tycker att allt borde ligga under Creative Commons, men ta det jag säger med något på salt här. Men ett exempel är typ Mouse Guard boxen eller bara regelboken. Att det var ju skitmånga som köpte liksom Mouse Guard boxen bara för att få typ tärningar och power cards och såna här grejer, trots att liksom alla power cards och allt sånt fanns ju redan. Det fanns ju versioner och sånt på nätet som man kunde skriva ut och fixa. Problemet är väl att om det är bekvämlighet man erbjuder, så måste man ha bra kvalla på grejerna man får också.
Det är snuskigt billigt att skriva ut färg på universitetet. Så jag lutar åt att skaffa stora kuvert, kartong och sen gå och skriva ut några uppsättningar och sen så sälja do-it-yourself-kit av Daughters of Verona. Och de kan man ju hålla ner priset på idag. Alltså jag kan förmodligen ta en 50-lapp för dem ändå, tänka frakt och tryck och få lite sponsring då till nästa spelprojekt. Medan världen går under har ju finansierat bilderna till The Academy. Där jag har, så där har jag ju bilderna till The Academy. Och har du spelat det om upp tiden du heter kadettspelet?
Jag har spelat det en gång. På ett nytt konvent. Men det var innan Gothcon förra året. Så det var ganska länge sedan.
Ja. Och jag har spelat och jag har klurat. Och jag tyckte ju faktiskt om spelet så som det var precis från början. Nu var ju problemet att det var i stort sett bara jag som tyckte att det var ett fantastiskt spel. De flesta hade mer eller mindre samma klagomål att det tar för lång tid och det är lite diffust och sådär. Men jag tyckte att det var fantastiskt. Och nu eftersom jag inte behöver tjäna några pengar på det. Pengarna har kommit ifrån medan världen går under, som jag inte hade några utgifter för. Så funderar jag på att ställa mig på barrikaden och göra spelet precis så som jag tyckte det var roligast.
I'm the devil, I can do what I want.
Och sen ifall det inte säljer i ett enda exemplar, då gör det inte så mycket för att...
Du kan liksom säga på en undertext liksom, The Academy, Haters Gonna Hate Edition.
När jag började kika på att trycka Höstdimma första vändan, så hade de ju inte... Då fanns inte podden nu på riktigt liksom. Det var innan poddrevolutionen. Och jag satt och kikade och jag vägde liksom, hur ska jag få ner spelet på 32 sidor? För där fanns det liksom en brytpunkt när man tryckte på riktigt. Och Jag hade ångest över det här. Ja, hur ska jag göra på sidor? Och jag satt och kikade, hur får man in så mycket text som möjligt per sida? Och så där, för att hålla ner tryckkostnaden för att hålla ner slutproduktpris. Och nu är jag kontaktat på Lulu och andra ställen. Liksom. Ja, men sidantal kostar inte. Det är att komma igång med en bok. Där lägger du liksom en grundplåt och sen så växer kostnaden liksom försiktigt med antalet sidor. Så att slänga på 10 eller 20 sidor eller 100 sidor till, det kostar inte så mycket.
Men jag tror Publit har väl en sån deal att liksom, du betalar en grundsumma och sen är det typ upp till 50 sidor så kostar varje bok
och sen så
jag tror att det är 49 spänn i liksom grundkostnad och sen är det liksom 50 till typ 300 sidor. Det är liksom 69 i grundkostnad. Så liksom skillnaden mellan en bok på 49 och 300 sidor är typ 20 spänn. Det är helt fantastiskt.
Så då, och jag har ju haft massor med versioner av spelet under årens lopp då. Så jag skulle kunna liksom sen appendix, reglerna så som de såg ut 2009. Appendix B, reglerna 2010.
Precis, The Academy Historian Edition.
Ja. All the cuts liksom.
Ja, alternativt så liksom släpper du liksom spelet. Bara, här har du reglerna, sen har du liksom appendix. Bara, så här tycker jag att spelet ska spelas, men ingen håller med mig. Du kan väl se om du är den människan som tycker som jag.
Och det finns ju en kille som heter Niklas på rollspel.nu som håller på med sitt rollspel Star Challenge.
Ja, han är en sån jävla hjälte.
Och han har varit igång minst 10 år, förmodligen minst 20 år med det här spelet. Och han skriver och skriver och skriver och så kommer han utvecklas han som spelare samtidigt.
Ja.
Så han kommer en punkt och skriver på spelet, sen utvecklas han som spelare och säger att men mitt spel är inte så som jag vill spela nu. Så skriver han om spelet och medan han håller på att skriva om spelet så ändras han som spelare. Så han sitter fast i en, eller i alla fall satt fast. Jag vet inte vad han har bestämt sig nu för att slutligen liksom, be done with it. Men han fastnade i en loop av konstanta omskrivningar för att anpassa sig efter hur han utvecklas som spelare.
Men, jag kommer ihåg att jag liksom läste det där. Jag kommer ihåg att folk tycker liksom, sådär. Men, jag tycker han är en sån jäkla hjälte. Just som att det är så skön inställning han har. Liksom, bara, ja, tjena, nej, jag tycker det är kul att skriva spel. Liksom. Kan man göra det på det här sättet? Och alla bara, nej, men tänk på det här. Ja, vad coolt. Och så, drar han här, och så läser han allt som finns på ämnet och skriver om spelet. Det är svårt. Men jag vet faktiskt, eftersom att det är mer eller mindre exakt den där grejen som den yttersta domen har varit i lite av och till, liksom, att vi har haft ja, det här är vad vi vill göra, liksom. Och så har vi spelat och inte riktigt liksom vetat var kärnan ligger. Och så har det liksom blivit lite omskrivningar och känt lite här och känt lite här och sen hur kan vi få det här att funka. Och sen ut till slut så har det liksom kommit till att här har vi det, liksom. Det här är kärnan i spelet och så här ser det ut. Så att,
jag får säga att jag var ju med och speltestade någon tidigare utgåvan. Jag tyckte bättre om färdigt systemet där, när man kunde powergama lite grann.
Ja. I know. Du är den enda.
Det kanske kan bli en sån version av spelet som jag kan sälja tillsammans med The Academy.
Ja, alltså yttersta domen kommer ju släppas under Creative Commons om inte annat. Så det är bara att skriva in en egen utgåva och släppa.
Hur långt komna är ni?
Reglerna är skrivna.
Okej. Okay. Så
alltså det,
redaktörsvända, bilder, layout.
Det som är som så här, att jag håller på att sakta men säkert arbeta igenom regelkapitlet. Eftersom att det behöver korras, liksom. Det behöver redigeras och få texten bättre. Så det behöver göras. Vi behöver skriva om vägarna lite. Men det handlar om hela tiden att vi måste plocka ner antalet färdigheter och inte mer än det. Liksom. Det behöver göras. Och sen så behöver settingkapitlet skrivas. Där är det mest att det ska skrivas.
Vad är ambitionen med settingen? 400 sidor eller 20 sidor? Typ så här.
Alltså det är det som är grejen, att jag vill skriva kort, men jag kommer alltid på mig själv att nu ska jag skriva om det här, och sen är det liksom 10 A4.
Ja.
Så att...
och om vi ska återknyta till den diskussionen vi hade tidigare, så underlättar du enormt ifall spelvärlden går att sammanfatta på något trevligtvis. Jag finner mig själv när jag ska läsa in spel. Liksom. Jag läser baksidestexten, börjar läsa spelsättningen och då var liksom, för 10 000 år sedan så var följande gud bara, dra åt helvete, hur funkar strider här spelet? Liksom. Titta lite grann på bilderna, det verkar handla om typ bikinibrudar, läderkallningar och yxor. Liksom.
Alltså dilemmat som det ser ut lite är ju att vi vill liksom medvetet skriva science fiction på ett visst sätt. Det vi vill göra är ju liksom att man ska ha ett spel där man utforskar liksom vissa frågor, där man spelar på vissa frågor. Och det är liksom reglerna att göra en del saker, men sen måste man erbjuda allt liksom fluff i bakgrundsdelen. Så att det liksom, vissa grejer kan man kapa ner på liksom. När man snackar om liksom fanatiska kristna i USA liksom, då kan man ta det på en A4 och få med allting relevant. Fine. Men när man snackar om liksom, ja, balianismen, olika balianistiska sekter, ja men då måste man liksom låta det ta lite plats. Ja. Lite samma med islam också liksom, eftersom att alltså gemene svensk vet inte. Det är liksom så enkelt. Så det känns som att man vill liksom ge en rundown där.
Ja, jag ser fram emot då att spela det. Jag ser fram emot att spela, men jag ser fram emot att äga det också. I covet it.
Vi får se hur vi får se hur mycket det där kommer till liksom, hur mycket det blir. Jag sa på Gothcon senast att alltså målet är att vi ska kunna släppa en beta till sommaren. Så jag säger målet är målet är faktiskt att få ut en regelbeta eller att kunna släppa ett regeldokument liksom innan sommaren i alla fall, eller under sommaren. Har ni spelat med oss liksom, eller är ni intresserade av att se hur det funkar, eller vill ni prova någonting liksom, hojta, så får ni en liten regelbeta, så kan ni liksom spela det. Eftersom att det som ska sägas i alla kapitel, för de sätter kapitlet, det är skrivet. Det måste bara formuleras, det måste bara korreläsas. Att så här, produktionsvärde och bilder och sådär, lite överflödigt.
Det går ju med enkla medel att komma väldigt långt. Taste for Murder är ju exempel. Det finns inte en enda bild i den här boken.
Men det
och ändå är det helt okej.
Jag tror att det är någonting sånt som vi får sikta på liksom. Just för att vill vi ha bra bilder, så det är liksom, vad kan vi ta? Vi kan jätterätt trycka in liksom doré eller liksom dyrare träsnitt eller såna här klassiska grejer, men de känns medeltid slash renaissance. De känns inte science fiction.
Kan du inte gå in med Photoshop och sätta så här glasbubbelhjälmar och strålpistoler på?
Ja, just det. Och ta liksom Dorés träsnitt i Paradise Lost. Liksom änglahorden som slåss i himlen och sätter liksom strålpistoler i handen på Satan.
Jag tror det hade gjort ganska mycket om man kunde trycka det i, med rödbrunt istället för svart. Och det går väl på publikt också, men det springer iväg lite grann. Men i alla fall, enstaka sidor kan man köra färgen där.
Jo, det kan det göra. Problemet är att är med läsbarhet. Eftersom att rödbrunt på vit bakgrund är inte bra. Liksom. Det är typiskt okult. I sådana fall så skulle man nästan vilja ha beige papper för att kunna offsätta.
Ja, oh, gud vad snyggt det hade blivit.
Det hade blivit jättesnyggt. Jag känner mig sugen på att köra på att liksom trycka upp en massa exemplar i med liksom rödbrun text, vita sidor, ta hem och så liksom måla sidorna med kaffe för att få den här riktigt schyssta känslan och riktigt väl luktande också. Så bara,
det var några år sedan jag sa att det svenska spelprojekt som jag ser fram emot mest, det är Yttersta domen. Och nu är ju rollspel Sverige hypat över Svavelvinter. Det är the next hot thing. Och jag följer utvecklingen med spänning. Jag är en av de här som har förhandsbeställt, fått karta och grejer liksom.
Wow.
Och jag ser absolut fram emot det. De håller på och bygger ett spel som är indie, fast det ska väl tilltala old school på svenska då, alltså de som spelade Svavelvinter och intresserade av Svavelvinter, känner hypen för Svavelvinter. Speledarlöst rollspelande kommer att finnas som en alternativ spelform i appendix sådär.
Så det är ändå coolt.
Det är coolt. De har skrivit någon post om det på sin på sin blogg och så här, ja vi spånar lite grann så här, sen så skrev jag en skärmsida liksom bara, så här borde ni göra. Och då kom svaret, ja, intressant. Och jag bara, ja, då kan du göra så här. Och sen var det tyst liksom. Men ändå. Och det är hypat. Och jag är övertygad om att det kommer bli bra. Det kommer bli jävligt snyggt. Och jag tror att det kommer bli bra också. Jag känner på mig, det verkar bli bra. Jag har läst lite spelrapporter och sådär. Men det spel jag ser fram mest mot, det är fortfarande Yttersta domen. För att ja, jag har spelat det, jag vet vad som finns där. Och det är fantastiskt. Så jag ser verkligen fram emot att ni ska dyka, ha det, spela det, spela.
Ja, och det är liksom, jag vet inte, jag gillar det också liksom. Såklart. Men det känns också lite, jag ska inte säga konstigt, men på sätt och vis så känns det lite uppfriskande. För liksom när man läser allting och när man kollar runt, så känns det att det är liksom inget spel som riktigt gör samma grej på samma sätt liksom. För att det känns som att det ligger i någon sorts mittfåra mellan å ena sidan liksom Solar System Story Now, spela på Keys, liksom den, hela den grejen, och å andra sidan liksom samberättande hippieflum. Och jag vet inte, jag har som inte riktigt stött på något spel som riktigt gör det som så.
Och en spelvärld som oberoende av Coriolis, kan väl sägas, äldre än Coriolis. Första liksom, själva idén är äldre än något man kunde se Coriolis i handen liksom, sådär. Men ändå så finns det likheter. Det som jag tyckte var intressant i Coriolis, det finns fast bättre i Den yttersta domen. Så att spelvärlden, även om svenska rollspelare kan se, kanske kan dra någon sorts paralleller där, så är de oberoende. Och jag tyckte då att när jag läste Coriolis att Den yttersta domen var intressantare. Det hängde ihop på ett bättre sätt.
Alltså, som sagt, jag har inte läst Coriolis, men som jag förstått så är väl det mer åt space opera hållet liksom, i hela känslan att det känns mer Dune. Och alltså, vår känd tanke, eller min huvudsakligen, så genomsnackat med Valros, men liksom när man skriver setting, när man tänker på settingen, det är att försöka få någon sorts, inte liksom realism som så, men att få en sammanhållenhet och att få någonting som är liksom grundat i historisk liksom realism. Jag kommer liksom på mig själv att så fort jag vill liksom, så fort man ska skriva någonting, så är det liksom, aha, då tar vi liksom någonting som finns och drar man det till extremen. Och så liksom sätter man det och så håller man på. Jag håller på att försöka skriva ihop ett äventyr nu till, jag kommer inte in få klart det Nordsken, men det är ganska klart det i alla fall. Som utspelar sig i federationen av kazakiska sovjeter. Som blir liksom i utkanten av kalifatet.
Spelvärldsskrivande i takt med att man gör äventyr.
Ja.
Jag känner igen det från hösten. Ja, nu har vi haft ett äventyr här. Nu ska vi ha ett äventyr här. Ja, då måste jag skriva spelvärlden som täcker in den platsen. Coolt.
Ja, men det är lite så.
Och det är därför spelvärldskartan är liksom vit. Och sen så finns det liksom, här finns det lite detaljer. Och här finns det lite detaljer. För det är det som jag behövde när jag skrev äventyren.
Men det är lite så. Eller lite så. Det är väldigt mycket så. Liksom bara, ah, shit. Hur ser det ut där? Ja, så här, visst liksom. Visst, fine. Sen är det jättetacksamt också. För jag vet att så fort vi får ut någon sorts text, så kommer jag få en massa gratis hype. Eftersom att jag kan lita på att Ymir kommer balla ur och hypa upp det skitmycket och vilja diskutera. Så att det kommer liksom automatiskt reklam.
men det är schysst att ha en hype.
Oh ja.
Det gör enormt mycket för att sprida ordet om spelet. Och det hjälper inte att man har världens mest fantastiska spel ifall ingen känner till att det finns där. Och då kan man ju ha glädje av en hype att sprida ordet.
Ja, men det är ju såklart liksom. Det säger sig självt att eller det är bara att kolla på liksom rollspelet nu. Det är då och då så kommer någon liksom, hej, jag har skrivit ett nytt spel, är det någon som vill läsa det liksom? Och så bara, ja, det här var tredje spelet den här veckan. Nej, jag orkar liksom inte som så. Och då blir det en jäkla skillnad när det kommer och liksom bara, ja, hej, jag har skrivit det här spelet. Och så kommer liksom typ någon från andra sidan Sverige och bara, ja, jag spelar det här spelet på Gotcon och det var skitbra. Det blir en helt annan sak.
Köpa hype, det är grejer.
Köpa hype.
Ja, utan att ha någon insyn i vad Fria Ligan håller på med på något vis alls. Men om de hade gjort ett generiskt fantasyspel jämfört med att vi gör Svavel fucking Winter rollspelet. Och det känns lite grann så. Ja, men de har köpt en hype.
Oh ja.
för att marknadsföra sitt spel. Och sen är det förmodligen enormt väl integrerat. Granström är liksom med och granskar och så här, liksom det är liksom det är på riktigt liksom. De har inte bara köpt varumärket liksom, men ändå genom att ha varumärket och idén, de har köpt en hype och det kommer att dra deras spel. Hade de suttit och sagt ja, men vi håller på med något fantasy, det är lite så här lite samberättande, vi drar lite indie grejer så där. Ja, då hade det varit jag och Simon som hade köpt spelet liksom.
Lite så.
Och nu säger de vi gör svavelvinterrollspelet och
alla ballar ur för alla
10 000 ögon liksom, 80-tals spelare som nu är kapitalstarka bara, wow, svavelvinter, det är coolt, klart att köpa spelet.
Precis, det är skitsmart, det är verkligen skitsmart. Alltså kom ihåg, så var de ju lite lömska också, att de bjöd ju in lite rätt personer att speltesta. För jag kommer ihåg att jag tänkte på att aha, Piruett Magnus får speltesta Svavelvinter typ 2 år innan release. Och bara I wonder why. Vi får se, vi är anmälda att spela Svavelvinter på Gothcon nu i alla fall.
Coolt.
Så jag får se om, jag har inte helt 100 på om jag vill spela det spelpasset. Det är liksom pass 1 vi är anmälda på. Men jag är jäkligt sugen på att prova på det, se hur det blir i alla fall.
Du ska väl släppas före Gothcon?
Ska du det?
Jag kanske sitter och ljuger här, men jag får med att mitt bakhuvud finns någon release i mars. Och det är ju precis före Gothcon.
Ja, de snackar. Ja, men hörru, det låter bekant. Det låter bekant, för de tog upp förbeställningar i november, december eller någonting. Och då sa, ja, de sa väl mars.
Mm.
Alltså, är de smarta så ser de ju till att ha med sig spelet på Gothcon.
Ja, det är väl som poängen med att ha arret där, skulle jag kunna tänka. Jag vill spela Monster Hearts.
Det hade varit kul.
Jag har inte spelat Apocalypse World, så jag vet inte riktigt vars det landar liksom, rent mekaniskt och sådär. Det är inte Apocalypse World med bara ett nytt skin, utan de har ändrat reglerna lite grann också. Men det är, jag läser spelrapporterna på Story Games och det verkar helt fantastiskt. I alla fall ifall man spelar med en grupp som flyttar i alla fall flyttar bort linjerna, att ta igenom slöjorna att försvinna liksom. Det verkar gå till lite nasty ställen ibland liksom.
Ja, men det är väl lite hela poängen liksom.
Ja, jag tror att det är det som poängen, och då det verkar bli ju riktigt bra.
Ja, för som jag förstår så var väl hela grejen att man spelar. Det är väl hela, det bygger väl på hela liksom monster som metafor för en social outcast, tonåring liksom, ja. Hela den grejen, lite Buffy eller Twilight för den sakens skull liksom.
De är ju någon sorts monster då, men jag tror att deras monsteregenskap, det är egentligen sekundärt. Det är som relationerna som är det viktiga egentligen när man börjar liksom rota ner det där.
Nej, jag har som sagt också läst runt lite kring liksom hela den där grejen och bara, ja, det där verkar coolt. Jag tänkte jag skulle liksom vänta och ge lite tid och se hur det utvecklas. Men det verkar häftigt, för fluffet är coolt, tanken är coolt och AV är jättecoolt. Så att jag tror att reglerna kan bli bra. Så får man ju se hur mycket han har hackat det, men det ser man ju.
Joel kommer att vara i Inderummet Nordnordost på Nordsken i Skellefteå nu till helgen den 2-4 mars. Och han och de andra spelledarna är ivriga att visa upp spel, spela och prata om spel. Så sök gärna upp dem ifall ni ska dit. Och med det önskar jag er god kväll och hoppas att vi hörs snart igen.